Det finns en djup törst idag i kristenheten. Och det finns en längtan, en törst som är oerhörd i Sverige. Och själafinen har bedragit den kristna församlingen. Så vi har trott att vi ska möta andligt sökande människor genom att nästan tona ner evangeliet. Herre, jag tackar dig att jag en gång till får vara med och fira pingst. Och fira gudstjänst den här vackra försommarkvällen. Då det är så ljuvligt ute. Luften är så skön, naturen så vacker. Så det nästan verkar i våra bröst. Tack att vi får leva nu. Tack för Sverige, detta vackra land. Mitt fosterland. Tack Herre att jag fick uppleva i unga år som 13-14-åring. Hur jag fick komma i beröring med en stark andutgjutelse. En väckelse. Tack Herre att jag fick en chans att riktigt få tag i evangeliet. Och tack för kallelsen du la över mitt liv. Och den gäller landet och folket. Herre, jag prisar dig att jag fick en chans till. Tack att jag får leva nu. Jag ber om nåd att få ta vara på varje dag för att tjäna dig och sprida din kunskap och din kärlek till alla jag möter. Ta hand om fortsättningen. Hjälp mig att vittna om dig på ett sätt så att bara ditt namn blir upphöjt. Amen. Alltså vad intressant det är då Gud verkar. Och då Gud vill ha tag i människor. Och då man är med om sådana här upplevelser. Man blir inte högmodig. Utan man blir istället väldigt till intet gjord. Och förkrossad. Om ni förstår ett sånt uttryck. Och jag brukar berätta sådana här. För jag har en lång rad av liknande vittnesbörd. Jag brukar berätta sånt. För människor som nedvärderar sig själva. Se på sig själva med såna liksom oblida ögon. Och vem är jag? Det kan inget ske. Och har så mycket av självfördömelse. Eller som en tjej sa till mig. Jag är totalt värdelös. Är du, sa jag. Är du? Jag vet en som har en annan syn på dig. Och man liksom ser hur pusselbitar läggs. Och vilken alltså hur noga Gud verkar vara att nå fram. Det är ju alldeles svindlande. En sak har jag lärt mig genom åren. Jag tjänar en god herre. Och jag vet att varenda människa är föremål för hans eviga kärlek. Och inga omständigheter är så svåra. Och ingen natt är så mörk så inte han kan gripa in. Om jag inte trodde det. Skulle jag aldrig en gång till träda upp på en sån här talarstol? Hur skulle jag kunna stå fram och se människor i ögonen och förkunna om jag inte var fullkomligt övertygad om det? Att det är möjligt för varenda människa att få ta emot förlåtelse och frälsning och nytt liv. Att bli döpt i helig ande. Det är för dig. Det är för dig. Jesus älskar dig. Det står i Bibeln om Jesus att han kan fullkomligt frälsa alla de som genom honom kommer till Gud. Så står det i Bibeln. Jesus är helt unik. Han är inte en av många. Han är helt unik. Sann Gud och människa sann. För att binda samman ett älskande faders hjärta. Med en vilsegången mänsklighet. Det gjorde han. I de flesta religioner. Där är Gud upphöjd avlägsen. Och det är den lilla människan som står i centrum. Och det är hon som ska offra, hon ska göra gärningar, hon ska försöka på alla sätt att nå en avlägsen Gud. Kristen tro är ju egentligen det totalt motsatta. Det är den ofattbara berättelsen om hur en Gud stiger ner från sin tron. Tar av sig sina konungsliga kläder. Och då får vi se att under dem har han en enkel slavdräkt. Han blev allas tjänare då. Så låter han sig födas in i vår värld. Trampar den här sargade jorden och världen under sina fötter. Bor ibland oss. Låter oss få ana vilken oändlig kärlek ett faders hjärta rymmer. Där han går från by till by. Låter det blinda ögat se, det döva örat höra. Och han säger bara stilla, de gärningar jag gör, de vittnar om honom som har sänt mig. Och inte nog mer. Att han blir som oss. Han går in under all vår synd och förvandelse. Han som inte visste vad synd var, han blev gjord till ett med synden för vår skull. För att vi skulle bli gjorda till ett med hans rättfärdighet. Jag kan aldrig fatta djupet i försoningen. Men jag har valt att tro. Det är ett beslut jag fattade. Jag har valt att tro. Att bekänna mig till Jesu död och hans uppståndelse. Och på den vägen har jag mer och mer genom livet fått erfara vilken kraft det finns i det här budskapet. Hans död är min död. Hans liv är mitt liv. Född på nytt till ett levande hopp, så säger Bibeln. Han kan fullkomligt frälsa. Han är en mästare till att frälsa. Det är också ett citat direkt ur Bibeln. Jag satt och lyssnade på radio, jag och frugan, då vi åkte ner hit i eftermiddag. Och det var ett intressant program på P1 som handlar om andligt sökande i vår tid. Mycket intressant program. Och många debattörer, de menar att vi pratar så högljutt om att vi är så otroligt sekulariserade. Men under ytan så sjuder all denna andliga längtan. Ja, så är det med människan. Hon bär ändå Guds avbild. Hon är skapad av honom till honom. Där finns törsten. Och de berättar om alla möjliga märkliga uttrycksformer idag för vilset sökande. Då tänkte jag på Kent som jag lärde känna för några år sedan. Han hade aldrig varit i någon frikyrka eller stadskyrka. Men då han var 12 år, lillpojken, och är hemma hos sin farmor, så hittar han en skrift som handlar om spiritistiska fenomen. Farmor hade varit inne i sådana sammanhang en kort tid. Han läser lillpojken och någonting hugger tag i honom. Och en nyfikenhet och en längtan, det var en törstig också. Och då han blir lite äldre uppe i gymnasieåldern så börjar han djupstudera. Mycket av sånt som vi kan kalla för det är rent djävulskt, okulta fenomen och krafter i vår tid. Han är akademiker, han är högst studerad. Under 10 år använder han alla semesterdagar för att åka jorden runt och studera alla såna här naturreligioner. Han blir shamanist. Vet ni vad han gjorde? En intellektuell ung man i Sverige idag. I det sekulariserade Sverige. Han har ett sommartorp utanför Flen i Sörmland. Där är han ensam på sommarkvällar. Och känner att det är en Gud som han inte riktigt vet vem han är. Men han känner att det är någon, det är en kraft som bara driver honom. Och en kraft som kräver starkare och starkare offer. Och en intellektuell akademiker av idag i Sverige bygger altaren i skogen bakom sitt sommartorp och ger ofattbara offer, skär halsen av oskyldiga djur, bara drivs till det ena efter det andra på jakt efter frid och på jakt efter någonting som har att göra med en andlig dimension. Det här är Sverige nu. En dag då han står där vid det här offeraltaret och håller på med ritualer, känner ett sug, men plötsligt upplever också en skräck som kommer över honom. Då hör han en röst. Och det påminner om berättelsen om unge Samuel i Bibeln. 3 gånger hör han en varm röst. Det låter som en far som talar ut hans namn. Och rösten säger med jämna mellanrum: Kent, läs Bibeln. 3 gånger. Kent, läs Bibeln. Gud är på jakt efter människor. Han tar känslig i 2 veckor. Och en del säger att frälsning, det är masspsykos. Och det är sådana som Helmer som jagar upp en exalterad stämning så folk inte vet vad de gör. Då är det roligt att berätta sådana här berättelser. Man kan inte direkt påstå att det var masspsykos. Han stänger av telefon och tv och internet och allt. Har en liten, det är väl mammas konfirmationsbibel med sig till sommartorpet. och sitter ensam där och börjar läsa. Och jag ska berätta för er, det är inte så ofarligt som det låter. Mammas lilla konfirmationsbibel, jakta dig du gosse, det är dynamit du håller i händerna. Då en ärligt sökande människa aktivt börjar läsa bibelordet, då öppnar hon sitt inre för den heliga andes direkta inflytande. Det ordet är inandat av Gud, där finns Guds närvaro. Där börjar Gud tala. Han läser Johannes evangeliet. En dag, en sommarkväll, så berättar han för mig. Så kommer Jesus in i rummet. Och det är ganska intressant att en kille som aldrig har gått på möten i Philadelphia eller någon annanstans heller. Tänk att han vet i samma ögonblick. Bara vet det Jesus. Och han blir inte rädd. Vad intressant det är. Jag tröttar aldrig på att lyssna på sådana här vittnesbörd. Jesus kommer inte honom. Och den akademiker och denne sökare faller på knä på trägolvet inne i rummet i torpet och börjar be. Det är en tankens klarhet som jag tror bara Guds ande kan ge en människa. Han ser och känner sin synd. Det är ingen som har predikat för honom hur han ska göra. Liksom det bara kommer inifrån. En oerhört längtan att be om förlåtelse och renhet. Och han möter Jesus och det är så starkt. Och han är fullkomligt förvandlad. Och han bara strålar av frälsningsglädje. Han blev döpt till Kristus. Han kom med i en församling. Men han tyckte, han älskar församlingen. Men han säger till mig att det är lite väl lamt, säger han. Ja, skrattar ni. Han säger så här. Jag tycker kyrkan i Sverige borde ta de andliga sökarna på lite större allvar. Han tycker att det är nästan hånfullt att bara bjuda på kaffe och skratta och småprata. De människohjärtat ropar efter kontakt med Gud. Och han säger till mig, ska jag bjuda med mina gamla kompisar och vänner till en kyrka? Då tar jag noga reda på vad den kyrkan står för. Jag bjuder inte med dem vart som helst. Och jag kollar upp att pastorn verkligen tror på Bibeln och är fylld med den heliga ande. Och jag vill vara viss om att de inbjuder till förbön. För ska jag ta med mina gamla vänner dit till en kyrka, då vill jag veta att de åtminstone får en riktig chans att möta Jesus. Så talar nyfrälsta människor i Sverige idag. Medan kyrkan ibland är så rädd och försiktig så vi inte vågar stå för vårt budskap. Res dig upp, Guds församling. Det är övermoget i många sådana här nyandliga nätverk idag. Det finns en sån enorm hunger. Bara människor fick en chans att få smak på evangeliet. Han kan fullkomligt frälsa. Ja, jag har sett det med de här ögonen. Han kan det. Han kan fullkomligt frälsa alla dem som genom honom kommer till Gud. Hörrni, innan jag säger några små ord till så vill jag bara berätta att jag har inte sagt det förut. Jag har med mig min egen lilla allkristna tidning Hemmets vän. Jag har skrivit där varje vecka i många, många år. Jag vill ge den. Ni ska ta den och ta med några stycken extra och ge till goda vänner. Och in i tidningen så ligger ett fantastiskt generöst erbjudande ifrån tidningsledningen. Du kan få en provprenumeration på 6 månader till mindre än halva priset. Och så får du en bok av pastor Ingemar Hellner på köpet. Och den boken heter Tid för Jesus väckelse. Och jag skrev det, då grät jag. Jag var 14 år då kallelsen drabbade mig. Och jag försökte predika evangeliet. Men jag har ju sett moraliskt och andligt hur utvecklingen har gått åt helt fel håll. På så många sätt. Sverige, Sverige har det ropat inom mig. Så får jag sån här vittnesbörd liknande det som Kent. Och jag anar, det moget det kunde bryta loss en riktig Jesusrörelse. Jag har fått den förvissningen. Nöd för Sverige. Är det någon mer än jag som har det? Jag har en god vän där, en pastorskollega som heter Lennart Magnerud. Han har skrivit en bok som heter Nöd för Sverige. Jag känner hur det bara liksom hugger tag i hjärtat och jag ser rubriken. Nöd för Sverige. Jag ska läsa ett förord som en man vid namn Ingemar Helmer har skrivit. Lennart Magnerud är en vän till mig. Jag vet vilken brinnande längtan han bär. Att se församlingen i Sverige blomma ut. Förnyas och upprättas. Hans penna glöder. Men budskapet är också präglat av stor ömhet och kärlek. Och hans pedagogiska förmåga gör läsningen till en fröjd. Nöd för Sverige. Lennart, res dig upp så vi får se dig. Du står i foajén efteråt. Jag tycker att det vore någonting riktigt fint om du tog med den där rubriken och boken hem ikväll. Nöd för Sverige. Herre, jag ber för avslutningen här. Jag ber att det ska få ske som du vill ska ske. Herre, du vet att många av oss, vi har varit på så många gudstjänster och vi har så mycket åsikter om hur allt ska vara. Men nu ber jag att vi skulle få lägga ner allt det där, alla våra förutfattade meningar som vittnar om både rädsla och kontrollbehov och stolthet och mycket annat. Jag ber Herre att längtan skulle bli så djup att allt det där fick kläs av oss. Och hela vårt inre bara ropade: Gud, kom på det sätt du väljer. Gör vad du vill. Men rör vid mig. Herre, vi hör hur andra du välsignar i vår värld. Och då ber vi med nöd för Sverige. Gå inte oss förbi. Herre, jag ber. Och jag ber att de som är med den här pingstaftonskvällen skulle bli brännmärkta, präglade. Du berör våra hjärtan just nu och lägger ner en ny nöd, en ny längtan, också en ny förväntan som lyfter oss upp på ett högre plan. Låt din heliga ande utgjutas över detta rum i Jesu namn. Jag var här förra året. Så uppmuntrade jag er att studera Nya testamentets femte bibelbok. Apostlagärningarna. Apostlagärningarna är lite konstigt svenska. Den heliga andes gärningar genom apostlarna. Men egentligen är inte det någon bra rubrik heller. Läs apostlagärningarna. Och kom sen till mig och säg att den bibelboken berättar om hur Gud använder 12 apostlar. Man kan sammanfatta den bibelboken i en vers i kapitel 4 där det står där de har haft ett stort bönemöte och marken vibrerar av Guds närvaro. Då står det, inte apostlarna fylldes av helig ande. Det står alla fylldes av helig ande och alla förkunnade Guds ord med frimodighet. Så vad den bibelboken berättar om, det är hur Guds andes kraft sätter människor fria och varje kristen blir ett vittne för Jesus. Det är alldeles oerhört. Jag sa på eftermiddagen här att det ser ut som i apostlagärningarna att anduppfyllelse, andedop, det är en speciell erfarenhet. Som vi har orsakat under bön och trosöka. Men vi ser också i den bibelboken. Precis som vi ser hela vägen genom evangelierna då vi följer Jesus. Att Guds rike, det är inte färdiga mönster och mallar. Och så här gick det till i Kapernaum. Så då ska det gå till på samma sätt i Nasaret. Så är det ju inte. Har du tänkt på hur olika sätt, hur olika metoder Jesus använde för att öppna blindas ögon och så vidare? Hela tiden är ju hans verksamhet som en enda demonstration som ropar till kristenheten i Sverige 2018. Sitt inte fast i gamla inlåsta vanemönster och traditioner. Gud verkar på så många sätt. Och människorna är ju sådana personligheter. Gud möter oss var och en på det sätt vi behöver möta honom. Och jag tänker på en berättelse i Apostlagärningarna som jag vill avsluta med. Som visar att Gud gör precis vad han vill. Det handlar om den där sökarvänliga gudstjänsten. Hos en man som heter Cornelius. Är det någon som har läst om det? I kapitel 10. Nu står det och väger. Frågan är, räcker det med det fantastiska som har hänt? Guds rika har predikats i Judén och Samarien. Räcker det? Ska det stanna där? Ja, trots att de är så andefyllda och brinnande och ivriga, sådana fantastiska predikanter och profeter, så är det ändå så till och med Simon Petrus att på grund av fäderne ärvda meningar och traditionellt tänkande som han bär med sig sedan barnsbenen, så är han begränsad då han ser på hur han ska bygga Guds rike. Det är inom de här ramarna, så här ska det gå till. Och så ser vi det, vi kommer in i vers kapitel 10. Nu är det dags för ett nytt genombrott. Nu ska Guds rike bryta igenom ut på områden på ett sätt som ingen har vågat tänka förut. Det var dags för hedningarna att få tag i Jesus. Och det är intressant. Det börjar med en sökarvänlig gudstjänst, ett väckelsemöte.
Ja, det måste gå genom församlingen.
Ja, men det fanns ingen församling. Han som inbjuder till mötet, han har ingen frälsningsupplevelse. Vad jag vet har han inte fått tag i evangeliet. Men han är en ärligt, andligt sökande människa. Och till honom talar Gud. För han ber, han längtar alltså, han söker efter kontakt med Gud. Så akta ni, Gud kan bruka vem man vill. Gud lägger ner en längtan och en vision i en man som ännu inte har upplevt frälsningen. Och han får ta ett profetiskt initiativ. Jag ska samla alla mina vänner i mitt hem till ett stort möte. Och så ska jag inbjuda en kristen predikant att komma hit. Han får visionen. Och samtidigt som Gud lägger visionen i hans hjärta, så tar Gud predikanten, storpredikanten Simon Petrus avsides för tid av stillhet och bön. För nu ska han omprogrammeras och förnyas i sin tanke och sitt sinne. För nu ska hans tjänst komma in i en dimension som inte han har varit öppen för förut.
Nej, så här ska det gå till.
Ja, men nu vill Gud något mer. Nu är det nya tider. Nu ska det bryta igenom på ett nytt sätt, Petrus. Och Gud tar honom avsides och liksom avprogrammerar honom. Allt det där traditionella tänkandet som han är så fast i. Och han får en helt ny syn. Och så är det fantastiskt att exakt då tjänarna från Cornelius kommer och knackar på dörren, då är han förberedd. Då är han färdig. Gud har talat med honom och lagt budskapet i hans hjärta. Och han går med. Och kliver in i ett sammanhang där han bara för någon dag sedan aldrig kunnat tänka sig att uppträda. Och ser på människorna och börjar predika med orden: mig har Gud lärt. Han har fått ett nytt budskap och ny syn. Oj, det var tid för ett nytt genombrott för Guds rike. Och så börjar han predika. Jag tänker på alla sökarvänliga små samlingar i Sverige, svensk kristenhet. Jag tycker att alla som använder ordet sökarvänlig gudstjänst borde läsa och studera Apostlagärningarna 10. Så långt jag förstår, alla som är där, det är proppat i lokalen, alla som är där är ju ännu icke frälsta. Hur går man tillväga då? Ja, Petrus gör det han är kallad till. Berättar om Jesus. Ger dem evangeliet. Tar dem med på en vandring genom Getsemane till korset. den tomma graven. Vet du vad han gör? Han ger Guds ande ett material att sanktionera. Och så binder han samman, han är mitt i sin predikan, så känns det. Han talar om korset. Och så säger han, alla profeterna bekräftar att i Jesu namn finns det förlåtelse för våra synder. Och då är det som en explosion i sökargudstjänsten. Det bara smäller till. Det är som om hela himlen bara ramlar ner i salen. Det är så moget. Alla lyssnar, alla tar emot och plötsligt bara genombrottet är ett faktum. Han behövde inte hålla på 7 veckor och inbjuda och truga. Han hinner en halv predikan så tar Guds ande över. Tänk att få röra sig in på förberedd mark på det sättet.
Hur många blir frälsta den kvällen?
Alla. Hur många blir andedöpta den kvällen? Alla. Självklart. Genombrottet är totalt. I ett enda nu sker miraklet. Det var någon som sa till mig så här, en riktigt lärd herre i kristenheten. Man får räkna med 7 till 8 år för att omvända en sekulariserad människa till kristen tro. Tänk alltså vad mycket åsikter det finns. Det kan gå väldigt snabbt också. Och Guds ande har varit före. Det vittnar Kent om. Det vittnar det här mötet om i Corneliehus.
Ja, var det verkligen moget?
Ja, de har aldrig hört evangeliet förut. En del säger ju att orsaken till att det blev väckelse på 1800-talet var att alla kunde katekesen och sådär. Och vi liksom har något att skylla på att det inte sker nu. Hur många kunde katekesen utan till i Corneliehus? Vet ni det? Hur många hade gått i söndagsskola där? Vet ni det? Hur många kunde säga jag minns sången? Alltså vi bara skyller på massa saker för att gömma vår otro. Vad jag vet runt vår värld idag, de starkaste genombrotten för Guds rike, det är ju områden där man förut aldrig hört evangeliet. Man hör det för första gången och tar emot det. Genombrottet är totalt. Ett kraftnedslag i sökargudstjänsten. Alla blir frälsta. Alla blir döpta i helig ande. Och pastorn får bara snällt ta några steg åt sidan. Och stå som åskådare och förundrad se hur människor gråter, jublar och ler. Och talar i tungor och prisar Gud. Nu talar jag om Sverige och Norden. Det finns 100 000-tals människor i Sverige som offrar stora pengar, som åker på alla New Age-mässor som finns. Det är övermoget. Jag tror att det kommer väckelse och det kommer att bli nedslag på platser så vi blir väldigt förvånade. För det går inte riktigt efter vår lilla kvarn som vi har malt, utan det blir på ett annat sätt. Gud använder en Cornelius som aldrig har varit i kyrka men som längtar efter Gud. Och han kanske samlar 1000 stycken i skolaula och plötsligt bara brakar lös. Sådana här visioner bär jag på. Jag tror det är övermoget. Det kan bli genombrott så vi bara står där med förundran. Pingst i Sverige en gång till. Nu ska vi be för vårt land. Så ska vi be att vi som kyrka får återerövra tron på ordets kraft och hans försoning. Det finns syndernas förlåtelse i Jesu namn, säger Simon Petrus. Och anden skriver in det i människornas hjärta och det bara brakar lös. Tror ni, kan nutidsmänniskan, alltså vi är så högmodiga, vi tror det är så märkvärdigt i vår tid. C.G. Hjelm, han sa, människan har alltid varit en nutidsmänniska. Jag menar, vi ska inte tro att det är så konstigt i vår tid. Människohjärtat ropar och längtar, har gjort i alla tider. Det är tid för Jesus väckelse i Sverige. Och väckelse, det är andutgjutelse. Och en kyrka som är reserverad och rädd för att släppa lös elden kommer att stå bredvid. Nu ska vi be. Herre, jag ber för alla som är församlade här. Jag ber för alla kyrkor och församlingar som är representerade den här pingstaftonskvällen. Herre, jag ber att vi ska få nya tankar, nya visioner. En ny djärvhet, en ny kärlek. Döp oss på nytt igen i helig hand. Låt det flamma och brinna, Herre. Åh, ge oss nöden för Sverige. Ge oss nöden för människorna. Ge oss en förnyad tro på ordets kraft. Åh, Herre Jesus. Ge oss gåvan som din församling. Att i den heliga andes inspiration måla bilden av Jesus. Så att anden har någonting att stadfästa i människors liv. Jag ber, hör vår bön, Herre. Halleluja. 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 Jag har ett ord inom mig, jag har haft det hela dagen. Det var orden som Marta viskar till sin gråtande syster. Som är så besviken och förvirrad. För det har inte skett på det sätt hon trodde det skulle ske. Och hon är helt förvirrad. Och då viskar hennes syster. Mästaren är här. Och kallar dig till sig. Jag har talat om olika saker här ikväll. Men alltsammans är en enda varm inbjudan. Om du vill möta Gud ikväll. Om du har varit kristen bekännare i 70 år. Eller du aldrig har varit en öppen bekännande kristen. Om du längtar efter en djupare uppfyllelse av den heliga ande. Om du längtar efter att få ditt hjärta brinnande. Att få komma ut i funktion för Gud. Ja, vad du än bär på. Så bjuder jag in dig till en förbönstund. Och vad kan passa bättre än en kväll före pingstdagen. Att vi visar vår längtan i handling och praktiserar bön. Jag skulle vilja be, ni sjunger så underbart. Vad heter ni här, Trion? Kom, kom. Kom och ta hand om avslutningen. Så skulle jag vilja be er som sjöng. Du har arbetat så många år som missionär. Du har varit förkunnare, pastor, evangelist. Kan inte vi få känna Gud tillsammans ikväll? Kom. Jag ser att det finns oljeflaska. Den passar väldigt bra på pingst. Vet ni att oljan i Bibeln är en symbol för Guds ande? Visst känner ni till det? Och den är också symbol för detta att invigas, helgas till tjänst. Det har med överlåtelse och kallelse att göra. Och oljan är också en symbol för Guds läkedom, Guds helande kraft. Är det någon som är sjuk här ikväll? Är det det? Då är det vår kallelse att smörja dig med olja och bedja trons bön. Vi ska göra det. Ta de här oljeflaskorna. Ställ er här tillsammans med mig. Och så gör vi så här. Kanske att vi alla vill vara med. Men vi tvingar ingen. Vi bara inbjuder. Alla ni som känner att det här är en kväll för överlåtelse. Och du känner och du tänker på Petrus, till och med denne mäktige man var tvungen att få ett förnyat möte med Gud för att kunna gå in i nästa fas i sin tjänst. Och du känner för dig personligt och din församling. Åh, vi behöver det där starka gudsmötet nu. Gå mittgången fram. Du ska ingenting säga, behöver inte tänka att vad ska jag säga, säg ingenting. Gå till honom eller henne här, gå åt båda hållen. Och de i Faderns, Sonens och den heliga andes namn smörjer de din panna. Vi gör det här som en handling i tro. En handling i tro och bön. Och då de har smort dig med olja, om du vill får du gärna sätta dig en stund på första bänk. Så kommer äldste och ledare här och bara går förbi och lägger sin hand på dig och välsignar. Handpåläggning. Vi gör det Bibeln talar om ikväll. Och är du ovan gudstjänstbesökare tror jag inte du tycker det är konstigt att vi praktiserar bön i Guds hus. Och vi gör det för din skull. Vi vill hjälpa dig att få tag i Jesus ikväll. Och känner ni varann kan ni ta varandras händer och viska där i bänkraden. Vi går tillsammans, du och jag. Nu är det pingst i vår dräkt skön. Nu kallar mästaren på oss. Herre, låt det ske som behöver ske. Kom med läkedom och liv.